Jag läste i någon bibelkommentar att det bör ha varit någonstans i januari, februari som Jesus, som det här inträffade då, med tanke på att Jesus säger till lärjungarna, ni säger 4 månader kvar till skörd. Så att, vem vet, det kanske var den 26 januari. Så i så fall passar det väldigt bra att läsa den här texten idag. Men för er som var på gudstjänst förra söndagen så fick ni ju höra den första delen av det här kapitlet då. För er som inte var på någon gudstjänst i söndags så kan jag ju bara ge en liten kort bakgrund. Det är alltså ett långt samtal som har ägt rum vid en brunn. Och man kan nog säga att det fanns inte på kartan att det här samtalet skulle äga rum överhuvudtaget i den delen av världen för 2000 år sedan. Ett längre samtal mellan en judisk rabbin som Jesus var och ansågs vara ihop med en kvinna. Det var liksom både socialt och religiöst otänkbart. Och i synnerhet märkligt nog ett andligt längre samtal. En av de mest kända rabbinerna från antiken som levde faktiskt samtidigt och var verksam samtidigt som Johannes tecknade ner sitt evangelium, Rabbi Eliezer. Han ansågs vara, eller anses vara, en av de visaste rösterna från Mishna, som är en viktig judisk bok i judiska kulturen, lagtolkning. Han skriver så här: om någon man ger sin dotter kunskap om lagen så är det som om han lärde henne otukt. Ganska märkligt uttalande, väldigt märkligt att ens tänka att man kunde ha såna åsikter i ett samhälle för oss svenskar idag. Men med andra ord, det han säger är att en kvinna ska förhålla sig till lagen utifrån direktiv från sin man. Hon ska liksom lyda sin man. Det fanns en antik judisk bön på den här tiden också, som bland annat löd så här: välsignad är du Herre som inte har skapat mig till kvinna. Så det är inte så PK om man jämför med idag då. Finns en annan berättelse, en annan samtida rabbin som i sällskap med en annan var ute och gick och frågade vid ett tillfälle en kvinna på vägen: vilken väg ska vi ta för att komma till Lydda? Och han blev direkt tillrättavisad: din dumma Galilee, har du inte lärt dig av de lärde att inte gå i längre samtal med en kvinna? Du borde bara ha frågat vilken till Lydda. Jag säger det här för att lite ni ska förstå bakgrunden till varför det står att lärjungarna blev förvånade över att Jesus samtalade med en kvinna när de kom tillbaka. För det här var förmodligen första gången de såg Jesus göra det. För det är i början på vandringen med Jesus. Men de skulle se att han bröt mot sån här kutym gång på gång på gång i många olika sammanhang. Och därför så har jag satt en annan rubrik än söndagens rubrik för min text. Istället för Jesus skapar tro, vilket är sant, så har jag valt att kalla den här predikan Jesus överskrider gränser. Och det är också fantastiskt troskapande att tänka på att Jesus faktiskt kan överskrida de gränser vi har satt på våra liv. På Gud. På oss själva. På våra sammanhang och så vidare. Men om lärjungarna blev förvånade över att Jesus hade det här samtalet med kvinnan, så blev nog kvinnan själv ännu mer förvånad när hon kommer till brunnen och ser en rabbin sitta där, och så säger den här rabbinen: vill du ge mig något att dricka? För då svarar hon: hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Så det är två gränser som han överskriver där. Dubbla gränser. Dels att den här kvinnan var föraktad av judar av den enkla anledningen att hon var samarier. Man kan skönja judars inställning till samarier med tanke på vad som kommer senare i Johannes evangeliet. när Jesus är i en sån här hetsk diskussion med skriftlärda, just för att han återigen bryter mot tabun. Och de beskyller honom och säger hånfullt att han är en samarier besatt av en ond ande. Det är väl liksom det värsta de kunde slänga ur sig. Och dessutom verkar den här kvinnan, inte nog med att hon är samarier och liksom föraktar av judar, hon verkar dessutom vara utstött av sitt eget folk, sina egna. För att i den här kulturen var det kutym att kvinnor på morgnarna samlades vid brunnen. Det var samlingsplatsen för småprat. Man kunde prata av sig innan man liksom gick och började göra sina sysslor i hemmen. Men den här kvinnan har inte gått dit på morgonen, uppenbarligen. Utan det verkar som att hon har valt en omsorgsfullt valt en tidpunkt när hon räknar med att inte träffa på någon. När det var som varmast, det står att det var mitt på dagen. Många låg dessutom och vilade några timmar då. Och har man då läst texten som var för förra söndagen, så får man reda på i samtalet att den här kvinnan hade gått igenom 5 skilsmässor och dessutom nu var i någon form av sexuell relation med en man som inte var hennes man. Kanske var det någon annan kvinnas man, man vet inte det. Men man kan läsa mellan raderna att hon bar på skam, hon bar på skuld. Hon kanske bar på social fobi, vad vet jag. Och när vi kommer in i bibeltexten, det allra sista som har hänt, det är att Jesus har sagt helt öppet till den här kvinnan att han är Messias. Kan ni fatta det? När man tänker på allt det här nu. Alla tabun. Att den första som Jesus helt öppet bekänner sig vara Messias för, det är ett samtal som inte borde ha ägt rum då i den kulturen. Och det är med en samarisk kvinna. Så jag tänker, hur många gränser hann inte Jesus spränga på de minuterna? Och då kan vi stanna upp lite vid det där och fundera på hur många gränser har inte jag satt på mig själv? På Gud? Som han skulle kunna spränga om han fick möjlighet. Jesus gör inte det här, han spränger inte gränser för att vara radikal. För att liksom skapa en ny politik i första hand, även om det är det han gör. Han startar en andlig och religiös och social revolution. Men det är inte därför han spränger såna här gränser. Utan han gör det av enkla anledningar. I det här fallet av den enkla anledningen att han var törstig. Jag är törstig, vill du ge mig något att dricka? Men det är inte i första hand den fysiska törsten som gör att Jesus bryter den här gränsen. Utan vi förstår i texten att det är en annan sorts törst i första hand. Jesus törstar efter hennes hjärta. Jesus törstar efter att få se befrielse i hennes liv. Att få se henne upprättad. Att få se henne bli förvissad om att hon är älskad. Att hon inte behöver leva i de bojor hon lever i. Att hon är älskad av Gud trots sina synder, sina brister. Det törstar Jesus efter. Och den törsten blir mättad. Och jag tycker att Johannes fångad hur den törsten blir mättad väldigt vackert genom den lilla detaljen som man lätt missar när man läser igenom. Kvinnan lät sin vattenkruka stå, står det bara, och gick bort till staden. Jag tänker att det kan stå för så mycket olika saker. Bara den lilla detaljen som man lätt missar. Det är symbolen för hur skulden lyfts av henne. Hon bar på krukan dit, men hon sätter ner den och går utan något att bära. Det är också ett tecken på hur isoleringen bryts. Det är med andra ord som att hon visar, jag kommer tillbaka till dig, Jesus. Jag ska bara skynda mig iväg här. Jag sätter krukan här för att visa, jag kommer tillbaka. Och det är också en symbol för hur hennes törst blir släckt. Hon som gick till brunnen för att hon var törstig. Men Jesus börjar tala om ett annat slags vatten. Ett vatten som man får när man kommer till tro på Jesus. Som rinner, flödar av evigt liv. Och det är som att den där detaljen visar att nu har hon fått det vattnet i sitt inre. Det är också symbolen för hur kvinnan får ett nytt uppdrag. Hon hade en riktning före Jesus. Men när hon lämnar kvar krukan så är det som att det visar nu har hon fått en ny riktning i livet. Det är också en symbol för hur skammen bröts. För det var så tydligt kopplat hennes skam till den här krukan att hon valde den tidpunkt som hon väljer. Och Jesus bryter den skammen genom att faktiskt lyfta fram det som är källan till hennes skam i ljuset. När hon säger, ge mig det vattnet så att jag inte behöver gå hit igen. Så att jag inte behöver komma hit och träffa på alla som liksom föraktar mig. Och Jesus säger, gå och hämta din man. Och hon blåljuger, jag har ingen man. Och så kommer det här fram, nej det är sant det du säger, du har haft 5 och den du har nu är inte din man. Ja, det är ganska intressant. Hon blir ombedd att hämta sin man. Det slutar med att hon hämtar en hel stad. Och kanske också att det är någonting väldigt, väldigt vackert i den lilla detaljen. Att hon lämnar krukan vid Jesus vid brunnen. Att det också säger hur Jesu törst blev släckt där. För det var det han törstade efter i första hand. Att få se den här förvandlingen i kvinnans liv. Och jag tänker att det är väldigt vackert att ta med oss detta in i nattvarden. Inte bara att vi får ta emot bröd och vin, mat och dryck. Utan att även vi får släcka Jesu törst. Och vi får vara mat till Jesus genom att vi ger honom inträde i våra liv. Det är faktiskt ett ord som Jesus säger just på korset också. Jag törstar. Ett av 7 ord Jesus säger. Så jag tänkte att vi kunde bara stanna upp en liten stund och fundera på vad tror du att Jesus törstar efter i ditt liv? När Jesus tittar på dig idag med sin kärleksblick. Vad är det som väcker törst? Vad är det som han längtar efter att göra i ditt och mitt liv? Vilka gränser är det han törstar efter att bryta? Vilka bojor är det som han törstar efter att få sätta dig fri från? Jag är törstig. Vill du ge mig något att dricka? Amen. Jag bara upplevde att jag ska säga någonting mer om gränser. Och det är ju så att Paulus säger det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det är lätt också att komma ihåg det vi borde glömma och glömma det vi borde komma ihåg. Och jag tänker det är lite samma sak med gränser, att vi har en tendens lätt att rätta oss efter de gränser vi inte borde rätta oss efter. Och så överskrider vi de gränser vi borde lyssna in. Idag är det kanske just den egna kraften och vilan, det vi liksom överskrider många gånger. Kanske för att vi drivs av de där plågoandarna eller bojorna i våra liv som vi egentligen inte borde rätta oss efter. Och jag upplever att jag ska säga det, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Jag tror att det är särskilt till någon här inne. Och att på samma sätt som Jesus, det börjar, hela den här berättelsen börjar med att Jesus törstar, så är till dig, drick av mig. Och den dag kommer när bojorna bryts. Men inte i någon människas styrka, utan genom min ande, säger Herren. Vi ber och tackar. Ja, tack Jesus att du är ordningens Gud. Du är nådens Gud. Du är kraftens, läkedomens, befrielsens Gud. Och tack att du inte har bråttom. Trots din kärlek till oss så har du tålamodet att invänta rätt tid. När det stora genombrottet kan ske på djupet. Tack Herre. Hjälp oss att vänta med dig. Att söka dig. Fylla oss med dig. Och tillsammans med dig överskrida de gränser som förtrycker, som förlamar, som lägger ok på människor. Tack att vi får gå med befrielsens Gud ut i vardagen för att möta människor med din kärlek.